Per Julin läser Mörkläggning av Gunnar Wall. Avsnitt 3. Säpos hemliga buggningar. Säpo. Buggningarna. Chefsåklagare Jan Danielsson. Det har sagts mig att den här företagsskyddsgruppen, en specialenhet inom säkerhetspolisen, har förfogat över viss teknisk utrustning som har förvånat andra. Är det någonting som du känner igen? PG Ness, före detta operativ chef på Säpo. Nej, det är det inte. Är det kontorsutrustning eller vad är det för någonting? Ur förundersökningen mot Hans Holmér, PG Ness med flera, om olovlig avlyssning. BU 17, sidan 342. 1. Rikspolischefen stiger åt sidan. Regeringar världen över har det gemensamt att de anser sig behöva en säkerhetstjänst som ska kunna arbeta i stort sett utan offentlig insyn. Den ska också ha befogenhet att ställa den normala rättsordningen åt sidan. Eftersom Sverige är ett land som länge präglats av lugn och stabilitet, märker de flesta som bor här inte särskilt mycket av den svenska säkerhetspolisen och funderar heller inte så ofta över vad den sysslar med. Men även vårt svenska Säpo agerar systematiskt efter egna spelregler. Ofta utgörs dessa av specialskrivna lagar om rikets säkerhet, till exempel terroristlagstiftningen. Och som vi vet höjs då och då i den offentliga debatten oroade röster som menar att Säpo har för stora befogenheter. Men det händer också att Säpo arbetar helt utan stöd i lagen. Råare uttryckt, man begår brott. Och då är det inte säkert att det alls kommer ut vad man sysslar med. Säpos benägenhet till laglöshet är inte så konstig. Vi talar ju om en polisorganisation som i första hand är till för att skydda statsmaktens intressen och som bara i mindre utsträckning utreder kriminalitet. Och när statsnyttan blir ett viktigare rättesnöre än lagboken ligger det också nära till hands att vid behov bryta mot lagen. Formellt bestäms ramarna för vad Säpo ska syssla med av riksdagen. Men inte heller den normala riksdagsledamoten har insyn i Säpos verksamhet. Regeringen har förstås mer att säga till om. Men hur väl den förmår att kontrollera Säpo är i viss mån en öppen fråga. Å ena sidan är det regeringen som tillsätter såväl rikspolischef som Säpochef. Och likaså fattar regeringen beslut om förordningar som i detalj reglerar Säpos uppgifter och befogenheter. Till exempel vilka kriterier som ska gälla för registrering av människor som kan anses vara säkerhetsrisker. Men å andra sidan, Säpo är genom sin funktion, sina traditioner, sina särintressen och sina internationella förbindelser en konservativ kraft. Och ju mer regeringspolitiken, skenbart eller i verkligheten, hotar det bestående, desto större blir klyftan mellan säkerhetspolisen och regeringen. Det är känt att det brittiska Labourpartiet, när det suttit i regeringen, haft svårigheter att kontrollera säkerhetstjänsten MI5. Men den svenska säkerhetspolisen är uppbyggd under socialdemokratiskt styre. Från Säpos sida har man alltid vetat att partiet letts av en apparat som vant och kompetent sett till att Sverige behållit sin plats inom det västliga, ekonomiska, politiska och militära lägret, trots den formella neutraliteten. Dessutom har den svenska socialdemokratin, till skillnad från brittiska Labour, i många årtionden saknat en stark och självständig vänsterflygel. Det har alltså inte ens funnits någon anledning för Säpo att frukta snabba kursändringar. Så någon allmän och djup förtroendeklyfta har det knappast funnits.